Vi möter en Jesus som verkar vara uppgiven, tyngd och ledsen. Strax före den här texten vi har lyssnat till nu så delar Jesus sin sorg med ett antal, ett helt kapitel långt tal med verop över de skriftlärda och fariseerna, alltså den tidens ledare. De som inte lever som de lär, som stänger till himmelriket för människorna. Jesus radar upp exempel på exempel hur ledarna hycklar genom att putsa på sin utsida, men orden stämmer inte med livet de lever. Han säger bland annat: ni hycklare är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av döda ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. Anledningen till veropen, det är att de andliga ledarna gör det svårt för människor att tro. Med sina lagar och sina liv säger de en sak, men själva lever de inte alls upp efter detta nådelösa ideal som de förmedlar med sina ord. Känner vi igen det? När vi tittar på ledare i vår värld och i vår kyrklighet i vårt samhälle idag. Ja, det finns ganska många ledare, såväl religiösa som politiska, som putsar på sin yta, sätter sig själv och sin makt så högt att de förlorar sig själva. En risk för alla ledare med makt. Kyrkliga företrädare, politiska ledare, världsledare. Det är över dessa som Jesus gråter. De som gör det svårt för människorna att leva i Guds tanke och nåd. Ja, Jesus har ett tungt sinne. Kanske tänker han på sin kommande död. Men kanske tänker han också på alla kristna som efter hans tid kommer få lida och ibland dö för sin tro. De finns där ute idag. De förföljda kristna. Och jag tycker mig också höra när jag lever med texten under veckan: Lerum, Lerum. Hans omtanke går också till oss. Vi som lever i Sverige. I ett samhälle där vi inte alls dödas för vår tro. Men där det finns risk att tron dör. Ebbar ut, marginaliseras. Också i vår kultur, där Gud inte tas för självklart, kan det kosta på att vara kristen. Kosta på att göra val och prioriteringar som är förenliga med tron. Kosta på att prioritera att leva nära Jesus. Välja nåden före prestationen, det inre framför ytan. Jesus blickar ut över staden Jerusalem. Han blickar ut över världen, Sverige, Lerum, och utbrister: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Men ni ville inte. Tyngden i Jesu ord berör. Tårarna kommer. Ja, alla oss som har erfarit att vi ville någon så väl, men blev inte mottagna. Eller det blev inte mottaget. Vi ville så gärna skydda, omsluta, samla. Men mottagaren ville inte. Vi ska återkomma till texten. Men först, hur hör det här, den här texten ihop med temat frälsningen? Vad är frälsning? Jag kommer tänka på en andakt förra terminen. Det var konfirmandfadrarna som skulle hålla en andakt med oss lite äldre ledare. De läste ur andaktsboken Se vilket hopp. Och så slutade det med en fråga vid just den här andakten: vad betyder frälsning för dig? Och så skulle vi gå ett varv runt. Och det här var ju då 15-åringar ungefär som hade den här andakten utifrån den här boken. Och vi insåg, ja, det, frälsning, det är ju ett sådant här kyrkord. Det är ju självklart kristen tro och frälsning. Men det var sannoliken inte så lätt att på studs bara säga, vad betyder frälsning för dig? Och så att vi skulle då få 10-12 berättelser om det. Men tillsammans så försökte vi liksom grotta ner oss. Alla sa någon liten tanke. Bland annat så kom vi in på frälsakransen, som ju är ett pedagogiskt hjälpmedel i konfirmationen, som alla har någon form av liten relation till. Pärlbandet som fått namnet utifrån livbojen, frälsakransen, som finns vid alla badplatser och simhallar. Ordet frälsning betyder räddning, befrielse. Precis som livbojen som hänger där och vill hjälpa oss när vi riskerar att drunkna, räddar liv, bevarar liv. Förr i tiden så satte man halsbojor av järn på fångar. Och när fångarna frigav så sa man att de blev frihalsade. Och från det ordet, frihalsad, har vi frälsa, att rädda. I Nya testamentet, när vi läser ordet frälsning på svenska, så kommer det från det grekiska ordet sosein. Och det är ett ord med två betydelser. Dels kan det betyda läka eller återställa. Dels kan det betyda bevara. Så läka, återställa, bevara. Frälsning. Med hjälp av de orden så skulle man kunna säga att frälsning återställer människans delaktighet i Guds liv och bevarar henne i gemenskap där hon får möta sig själv. Utanför Gud går vi som människor vilse. Förlorar oss i falska självbilder. Men i gemenskap med Gud förverkligar vi vår kallelse och blir oss själva. Och i det perspektivet kan man säga att frälsning är just det förverkligandet. Det som Jesus så starkt längtar efter när vi möter honom i dagens text. Och i nattvarden som vi strax ska fira, när vi tar emot bröd och vin, så blir vi delaktiga igen i Gud, i Kristi kropp och blod. I måltidsgemenskapen blir vi delaktiga med varandra. Och i delaktigheten med Gud och med varandra finner vi oss själva, blir räddade, frälsta. Så nu tillbaka till texten. Det är här det har gått fel hos ledarna som Jesus adresserar och sörjer. De har gått vilse och förlorat sig i falska självbilder. Genom sin maktutövning försvårar de för alla människor att ha en levande gudsrelation, leva befriade. Och när jag läser den här texten så tas jag i mitt inre minne tillbaka till en kulle med utsikt mot Jerusalem. Där finns ett kapell byggt på den plats där man tänker sig att just den här bibeltexten utspelar sig. Kapellet heter Tårarnas kapell. Det är en plats där besökare och pilgrimer från världens alla hörn påminns om att Jesus delar våra tårar. Jesus som såg allt lidande, all ondska, all orättvisa och all oförsonlighet bland människorna i Jerusalem. När han sa, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Och till minne av de orden så har det i det här kapellet byggt en vacker mosaik föreställande en stor höna med sina vingar utspridda eller utsträckta och massa kycklingar. Och så står den här bibeltexten. Hur ofta har jag inte velat samla er som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? I hönan känner vi igen Jesus. Hans omtänksamhet och stora förmåga att känna medlidande. Att ge av sig själv, att älska, försona. Hur hör det ihop med frälsning och räddning? Ja, det är något med det här med Gud som en höna. Gud som har ett pickande mammahjärta för varenda kyckling såväl där ute som prövar sina vingar som de som sitter där i skydd under vingarna. Det är något med bilden av Gud som kan rädda oss. Jag återkommer till det, men först den sista delen av texten igen. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaden. Då sa han till dem: se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Så sa Jesus om templet, om det allra heligaste av allt heligt i Jerusalem. Han sa så för att templet och det religiösa etablissemanget som representerade templet inte längre fungerade. Templet förde inte längre människor närmare Gud, utan tvärtom gjorde det svårt för människor att leva med Gud i Guds tanke. Templet med dess präster och fariseer stod i vägen för Gud. Templet och prästerna skymde Gud för människorna. Och därför måste allt det gamla rivas ner, säger Jesus. Och det skedde också ungefär 40 år senare när romarna plundrade templet. Templet står där som en symbol för de patriarkala maktstrukturerna, där Jesus utmanar maktens män och i det här sammanhanget lyfter in en helt annan dimension av Gud. Den som ställer sig på den utsatta sida. En Gud som inkluderar, drar människor in i sin gemenskap istället för att utesluta. En Gud som tjänar, en nådefull Gud. Och det provocerar. Här i texten är det inte bara tempelkulturen som får en utmaning, utan också bilden av Gud. Och här kan vi behöva fundera, vilka bilder av Gud har jag fått med mig i mitt bagage? Bilder som kan behöva brytas ner, som templet. Vilka bilder av Gud kan jag behöva närma mig för att relationen med Gud, mig själv och människor ska bli mer hel? Den bild som Jesus idag ger av Gud kan kanske hjälpa några av oss att befrias från destruktiva gudsbilder, befria oss till ett liv med Gud. När Jesus står där och gråter över hur det har blivit, så använder han bilden av sig själv som en moder, en höna som samlar sina kycklingar under vingarna. Och i det här kapitlets kontext, sammanhang med klagomål mot fariseernas hyckleri och elitism, så använder Jesus som kontrast den kvinnliga metaforen om mildhet och omsorg om barnen. Och Jesus, han lever ju med saltaren, bönboken som David skrev. Och några verser som jag tror pluppade upp i hans huvud där och då, som kunde lindra hans liksom sorg i gråten, var bland annat, tror jag, psalmisten Davids längtan efter Gud: bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga. Och i en mycket farlig situation skriver David: i dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran har dragit förbi. Och vid ett annat tillfälle säger David: din nåd är dyrbar, o Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. Och när David hade upplevt Guds räddande nåd utbrister han: du kom till min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Gud är som hönan med det ständigt älskande modershjärtat. Hönan som breder ut sina vingar över oss, som har en famn som väntar och längtar att vi kommer nära. Gud har en mammas blick som ser, älskar, värmer. Gud omsluter oss alla med ömhet, befriar och räddar oss. Och till sist, en travesti, en psalm av kycklingen Camilla. Herren är min hönsmamma. Ingenting ska fattas mig. Hon låter mig vila i värme och trygghet under sina vingar. Hon låter mig pröva mina vingar på livets upptäcktsfärd. men bevara mig alltid i sin varma blick, i sitt ömma modershjärta. Hon välkomnar mig om och om igen tillbaka till nåden och kärleken under sina vingar. Där ger hon mig vila, kraft och hjälper mig hålla kursen. Där samlar hon mitt splittrade hjärta och gör mig levande igen. Även när jag vandrar iväg, gör misstag, inte räcker till, ger hon mig förlåtelse och upprättelse. Befria mig på nytt att resa mig upp och gå kärlekens väg. Under dina vingar delar du min oro över världens tillstånd och mina tårar, vad än de beror på. Den nådefulla famnen gör mig trygg. Jag känner mig älskad. Du räddar mig, låter mig leva i frihet. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens famn ska vara mitt hem så länge jag lever. Amen.